Det var bara hat och ilska som drev mig. Jag hade ju växt upp med folk som gång på gång berättade om såna här händelser. Så jag tänkte att det är ingen som gör någonting åt det här. Vi måste göra något själva.
Elias har i hemlighet varit delaktig i grupperingar som hängt ut och jagat påstådda pedofiler. Men snart ska dubbellivet avslöjas.
För jag visste ju att de skulle få reda på det. Det var det enda som gick genom mitt huvud.
Och Elias polisanmälas av sin egen mamma.
Vad fan har jag gjort?
Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Gustav Asplund. Och i två avsnitt så berättar vi historien från två perspektiv. Mamma Linas och sonen Elias. Det här är andra delen. Så blev Elias pedofiljägare. Hej Mattias.
Hej, tjena.
Mattias Lindgren, kollega, du har varit så schysst och hjälpt mig med veckans Verkligheten. Tack för det.
Ingen orsak.
Det är lite samma upplägg som i förra avsnittet nämligen. För då berättade vi historien om mamma Lina som plötsligt upptäckte att hennes minderåriga son engagerat sig i hemliga grupperingar som hänger ut och jagar påstådda pedofiler. Då var det alltså ur mamma Linas perspektiv. Men sonen då? Vill han berätta? Jag hörde mig far och det ville han. Men under samma förutsättningar som Lina, att han är anonym. Så därför så har vi gett honom ett annat namn, Elias. Han heter egentligen något annat. Och så har du, Mattias, ersatt hans röst i intervju med din.
Ja.
Jag är jag. Du är Elias. Ska vi köra?
Då kör vi. Tja!
Tjena Elias, det är Gustav här. Hör du mig?
Yes.
Okej. Ja, men då kör vi igång.
Jajamän.
När jag ringer Elias så är han mellan plugg och träning, thaiboxning. Planen framåt i lumpen, eller så ska han bli brandman.
Jag vill ju bli polis och militär och allt sånt. Men på grund av allt det här så har det blivit lite limiterat. Så då tänkte jag, hur kan jag hjälpa folk som ändå går och göra tills domarna försvinner liksom? Så då tyckte jag väl att brandman lät intressant, så vi kör på det.
Mm. Säg att du skulle så här bläddra i något litet så här familjealbum eller någonting. Och så kanske du ser dig själv på en bild. Vad är det för bild?
Förmodligen är det väl en bild där jag gör någonting. Det är väldigt sällan jag inte sysslar med något.
Ja.
Så det är liksom alltid någonting som händer.
Vad är det för saker du gör då?
Tänker om man går långt tillbaka i tiden så kanske jag sitter i en badbalja och badar. Eller om man går lite längre fram så kanske jag cyklar eller har klätt ut mig till något. Spela gitarr typ, trots att jag inte var så duktig.
Om du tänker tillbaka, är det liksom, var det kul att vara barn?
Ja, men det skulle jag nog säga. Jag tycker att man kanske skulle njutit mer av tiden.
Vad är liksom din relation till din till liksom resten av familjen då?
Den är väl bra. Jag har rätt många syskon. Jag har alltid lekt väldigt mycket med mina syskon.
Och din relation med din mamma då?
Mm, har alltid varit bra. Men sen upp i tonåren så blir det väl mindre. Man kanske inte snackar lika mycket med sina föräldrar. Så det kanske blir lite okult att hänga med föräldrarna då.
Ja, så vill man vill ha sin egen värld liksom.
Ja, exakt.
Efter viss turbulens på högstadiet med klassdraman och periodvis ensamhet så ska Elias börja gymnasiet.
Ja, men det var nytt. Man lärde känna nya människor. Jag hade lite svårt att komma in för jag har alltid varit lite annorlunda. Jag har inte tyckt om normerna.
När du säger normer, vad tänker du på då?
I ettan, tvåan. Det har varit så varje år nu i gymnasiet. Mycket festande och mycket alkohol. Mm. Det är sånt som jag aldrig riktigt har tyckt om och sånt som jag alltid tagit avstånd från. Och då var det väldigt svårt att komma in. Om någon frågade om jag ville komma på en fest eller ville dricka, så då sa jag nej. Jag är inte intresserad av det. Så då blev man ju lite som utanför automatiskt. Och jag var också lite utsatt i klassen. Det hände lite specifika händelser.
Som vadå?
Jag blev misshandlad i omklädningsrummet.
I skolan, i omklädningsrummet, efter en idrottslektion. Elias står och byter om.
Sen var det en kille i klassen som tog upp en deodorantflaska och en tändare och då börjar de rikta in sig på mig direkt.
De trycker in Elias i ett hörn i duschrummet. Han ber dem sluta, men det gör de inte. Med deodoranten och tändaren som hot skriker de till Elias: dansa.
De skrek åt mig att göra saker, dansa till exempel.
Elias ligger nu i fosterställning.
Och så var det en person i klassen som filmade allt det här.
Det känns som att det aldrig ska ta slut. Tills det gör det.
Och jag ställde mig upp efter ett tag, gick ut i omklädningsrummet igen. Och de låtsades som ingenting. Han som filmade där, han skrattade. Och så gick alla de andra dit för att kolla på det han hade filmat. Och så gick jag dit också och bad han ta bort det. Och sen framför ögonen på mig så skickar han till massa folk i skolan. Han skickar den i klasschatten. Sen en lång tid framöver så var det folk i korridoren som mötte mig och liksom sa: ska inte du dansa? Eller liksom hånade mig så.
Men istället för att säga till någon vuxen på skolan om vad som hänt så håller Elias tyst.
Kunde du prata med någon om det här?
Nej, jag sa det inte till någon. Jag höll tyst om det här. Jag vill inte förlora min status i klassen. Jag vill inte bli helt utesluten.
Nu drar sig Elias undan. Han isolerar sig i sitt rum hemma. Vissa månader så kommer han inte iväg till skolan.
En stund efter det, typ en månad efter, så kommer jag i kontakt med de här pedofiljägarna.
En morgon sitter Elias på bussen och scrollar på TikTok.
Och så såg jag att Dumpen, om du känner till dem, de hade fångat någon person i min stad, konfronterat någon pedofil. Jag såg det på bussen och jag var liksom sur på något sätt. Det blev liksom ett hat i mig, att såna här personer finns så nära mig och det jag håller kärt. Förut har man ju bara sett i andra städer som är långt bort, men nu var det ju nära.
Vad tror du det hatet kommer ifrån?
Ja, men det är väl att jag som själv, som liten, blev utsatt sexuellt av en person när jag var typ 6 år gammal.
Jaha.
Det är inget jag vill gå in i detalj på, men det var det som hände. Det var inte en främling, men en bekant skulle jag säga. Ingen som är i närheten idag. Det är inte förrän jag var 16-17 år som jag förstod att det var fel. Under hela ens uppväxt, mellanstadiet, högstadiet, jag har hängt mycket med killar. Men jag har alltid hängt lite mer med tjejer skulle jag säga. Genom åren så har jag haft någon tjej som öppnar upp och berättar att hon varit med om sexuellt våld, på riktigt och online. Gång på gång har det kommit någon och öppnat upp om sånt här. Det är också byggt på hatet, och till slut så fick man ju bara nog.
Där på bussen får Elias reda på att en grupp bildats som kallar sig Pedo Hunting Sweden.
De hade lagt upp sitt första inlägg, de var helt nya. Då skrev jag till den här grundaren att jag var intresserad. Jag ville jaga pedofiler helt enkelt. Och så kom vi i kontakt på Telegram istället, i krypterade chattar.
Att det rör sig om ett medborgargarde som agerar utanför lagen, det tänker inte Elias på.
Det fanns ju liksom inte på kartan för mig. Det var bara hat och ilska som drev mig. Jag hade ju växt upp med folk som gång på gång berättade om såna här händelser. Så jag tänkte att det är ingen som gör någonting åt det här. Vi måste göra något själva.
På en gång engagerar sig Elias i det hemliga nätverket och blir snabbt en tillgång.
Jag gillar att organisera saker och jag är väldigt duktig på det. Så jag kunde lätt och väldigt snabbt organisera ett system. Och vi löste en gruppering liksom.
Själva pedofiljakten gick till så här, berättar Elias. Det handlar om att gillra en fälla. Urvalet fick gruppen hjälp med av personer som kallar sig fiskare, som helt enkelt fiskar efter misstänkta pedofiler.
Så de gjorde konton på olika sociala medier och låtsades vara minderåriga.
Den påstådda pedofilen lurade sen till en träff. Där väntar pedofiljägarna.
Vi planerade träffar med folk som var dömda sedan tidigare. Vi planerade träffar med folk som inte var dömda tidigare för att visa att vi finns. Och om det var någon som visade intresse för en minderårig så gjorde man någonting åt det.
Och att göra något åt det, det var att misshandla personen.
Vi spöade på dem när de kom dit.
Allt filmas dessutom. och så sprids filmen i sociala medier.
Jag var väldigt duktig på videoredigering, så det var jag som låg bakom i princip alla videor vi la ut.
Allt det här, koordinerandet och redigerandet, gör Elias hemma från sitt pojkrum. Hans föräldrar märker ingenting. Tvärtom är de lättade. Nu är ju Elias ute och hänger med kompisar. Ett bra tecken, tänker de. I själva verket har Elias dragit igång en lokal pedofiljägargruppering i sin stad. Bara 3 dagar efter scrollandet på bussen så klottrar de och sätter upp lappar i ett kvarter där det bor 2 påstådda pedofiler. Men det är inte bara hatet som driver Elias, utan också en ny gemenskap.
Den första medlemmen förutom jag i min gruppering, vi skrev i krypterade chattar. Men så möttes vi upp en gång och så insåg vi att vi känner varandra. Då blev man ganska nära väldigt fort. Vi delade ett visst intresse. Det var många där som hade varit med om liknande saker. Och då blir det ju liksom en annan gemenskap. Man skrattar tillsammans, man har kul tillsammans. Jag skulle säga att i min grupp i alla fall, då kanske det var 10% att faktiskt gå efter pedofiler och 90% häng liksom.
Men det är en gemenskap och en verksamhet som bygger på hemligheter. Att ingen utanför får reda på det.
Hade du tänkt tidigare så här på att om du skulle bli avslöjad?
Nej, för det fanns inte riktigt i mitt huvud. Att jag blev avslöjad den där gången, det var ju egentligen bara av en ren slump.
Så kom den där dagen, strax innan jul.
Det var ju en vanlig eftermiddag egentligen. Jag satt och spelade sent på kvällen. Alla mina syskon hade gått och lagt sig. Då bad mamma och pappa mig komma ner och sätta mig.
Det är då Elias mamma berättar att hon fått reda på att det cirkulerar en film där Elias bränner en Pride-flagga.
Och då konfronterade de mig om den här videon. De visade mig den och bad mig förklara.
Enligt Elias så hade han och en kompis tråkigt en kväll helt enkelt. Hittade en Pride-flagga och eldade den helt ogenomtänkt.
Det var för att det var det första vi hittade egentligen. Det hade lika gärna kunnat vara en Sverigeflagga eller en Finlandsflagga. Eller en stol eller något. Vi ville bara tända eld på något för att få lite livfullt. Vi hade det skittråkigt.
Men så filmar de det hela och skickar runt till närmaste kretsen. Och här, medger Elias, så spelar det roll att det var just Pride-flaggan som eldades. I pedofiljägargrupperingen till exempel så gick snacket.
Det var väl vissa som pratade om att homosexuella skulle vara mer benägna till att göra såna här saker. Man gick väl på det till en viss del.
Mm. Men då tänker jag så att om man skickar en sån grej, då måste det ju liksom vara någon... Jag tänker att du kanske ändå blev lite påverkad av synen på att det här är en kul grej och elda en Pride-flagga liksom.
Ja, hade vi tänt på en stol till exempel, då hade vi nog inte skickat runt den på samma sätt. Jag tror 100% att det kan stämma.
Nästan som att man får lite cred och hurra om man...
Ja, men precis.
Okej, nu sitter alltså Elias i sina föräldrars sovrum och försöker förklara hur han tänkte när han eldade Pride-flaggan.
Jag ångrade ju det. Och jag tänkte att det inte skulle vara något mer med det. Jag gör det inte igen. Och så blir vi av med allt det här. Men sen så bad ju farsan om att få kolla igenom min telefon. Och då kände jag ju, fuck, det här blir inte bra.
Det är nu Elias blir avslöjad. Att han engagerat sig i ett pedofiljägarnätverk. De ser chattarna, de ser filmerna. Och det är nu Elias mamma polisanmäler sin egen son.
Jag blev väldigt uppgiven, eller vad man ska säga.
Känner du dig besviken på henne då, att hon gick så långt och polisanmälde? Då?
Ja, precis. För just den tanken var väl rätt påverkad av kompisar också. Jag berättade det där för mina kompisar. Shit, det var ju min morsa som anmälde mig. De bara, min mamma hade aldrig gjort så.
Vad tänker du på i det idag då?
Jag tänker väl inte att det var rätt gjort. Jag tänker väl inte att det var fel heller. Just en sån sak hade man kunnat hantera själv hemma. Istället för att man ska blanda in polis och såna saker. Men sen var det inte fel heller eftersom att jag hade begått flera brott.
Efter avslöjandet ramar föräldrarna in Elias liv. De tar hans telefon. Eftersom han använt den som väckarklocka så vaknar han inte på morgnarna. Han stannar hemma från skolan och vänder på dygnet.
Jag var inte utanför rummet på dagarna. Jag var uppe på natten när alla sov. Och så sov jag på dagen när alla var vakna. Jag käkade inte middag med dem. Jag åt resterna på natten. Duschade. Gick på toa på natten. I en månad säkert.
Och så firar ni jul tillsammans. Hur är det?
Ja, jag var väl rätt avståndstagande. Det var väldigt jobbigt tyckte jag. För alla försökte låtsas som ingenting.
I julklapp så får Elias en veckaklocka till slut. Så efter jullovet är han tillbaka i skolan. Fortfarande med ett inramat liv. Men istället för att bryta med pedofiljägargruppen så ska istället kontakterna öka.
Sen lyckades jag ju snå med mig skoldatorn hem. Jag fick egentligen inte ha den, men jag gömde den under min kudde. Jag gjorde videoredigering och hjälpte dem organisera saker. Bandet växte sig bara starkare för att de var de enda som visade någon form av sympati, eller vad man ska säga.
Det här får inte dig att sluta med det här spåret liksom?
Nej, snarare tvärtom. Jag hade mycket ångest. Jag var väldigt ensam.
Just det, för det är inte som att du pratar med någon om det här liksom.
Nej, jag var helt isolerad mer eller mindre. Jag mådde inte jättebra.
Vad tror du att du hade behövt då?
Ja, det är väl det som är lite svårt att säga också. Kanske någon att prata med. Men sen så vet jag inte riktigt hur mycket det hade hjälpt. Nu ska jag inte säga att det bara var deras fel att jag satt isolerad. Men de var absolut en bidragande faktor. Till att jag satt isolerad så länge och så mycket. Istället för att låta det vara och låtsas som ingenting. Så kanske man skulle försökt jobba sig igenom det tillsammans. Men det är också bara det jag tycker nu i efterhand. Jag vet inte hur villig jag hade varit till att göra det där och då.
Jag bara tänker att det för en utomstående att det måste liksom vara... Eftersom ingen vet vad som rör sig i dig riktigt. Och heller det kanske inte vad som har legat bakom allt det här. Det är svårt att tänka att hjälpa dig om man inte vet någonting.
Nej, precis. Och det var ju det som var problemet. Att jag ville att folk skulle läsa mina tankar. Men det går ju inte.
Framåt sommaren väntar rättegång. När polisen fick kännedom om Elias så har de nu korpat ihop honom med lapparna och klottret i bostadskvarteret där två personer hängts ut som pedofiler. Han åtalas för förtal, men incidenten med Pride-flaggan, det läggs ner.
Så hur är att vara på rättegång?
Det var väldigt nervöst bara. Jag hade ju gått klart första året på ekonomi. Och då har man ju grundläggande juridik första året. Så jag visste ju allt skulle gå till och vilka alla var och sådana saker. Vi hade gjort lekrättegångar på skolan och så.
Det var som att du gjorde någon slags praktik, fast...
Ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så också. Då visste jag ju att det väntade en rättegång. Så det är lika bra att öva nu liksom. Och jag satt ju som åtalad i lekrättegången också. Så det var ju ironiskt.
Och sen är det på riktigt då?
Ja, sen var det ju på riktigt. Det jobbigaste tyckte jag var ju att jag stod kastet för alla som var inblandade. Jag ville inte vara en förrädare på något sätt. Men det kändes ändå fel att det var jag som skulle ta allt för allihopa.
Hur kom det beslutet fram? Var det något som du hade bestämt dig för eller var det liksom något som ni bestämde i grupp? Eller
nej, det var väl bara en hedersgrej liksom. Att blir man tagen då håller man tyst. Och det gjorde jag ju. För jag visste att om jag pratar, ja då kommer jag få skit. Är jag tyst så kommer jag få cred. Och det visade sig att det blev det.
Elias döms för förtal. Det blir dagsböter och skadestånd. För Elias föräldrar är det nu äntligen över och livet kan kanske återgå till det normala. Men inte för Elias.
Ju fler som ställer sig emot mig så blir jag ju bara mer arg. Mer ensam. Det enda sättet för mig att hantera depression och ångest, det var att omvandla det till hat och rikta det på något annat. På sommaren försöker jag också låtsas som ingenting.
Sommaren går. Elias träffar en tjej. Under tiden har Pedo Hunting Sweden lagts ner och grupperna är upplösta. Men så blir Elias kontaktad av en före detta medlem. Och så småningom väcks idén om att starta upp verksamheten igen.
Och då levde jag väldigt mycket dubbelliv. Jag försökte på ovansidan låtsas som ingenting. Jag hade skaffat en ny flickvän. Jag tog hem henne och jag antar att mamma och pappa tänkte att det också var en del av förändringen. Att jag skaffade tjej. Allt kommer att bli bra. Och så får vi reda på att det finns en pedofil som vill träffa en minderårig. Så då börjar vi planera det.
Elias ber nu sina föräldrar om att få tillbringa helgen hos tjejen inne i stan. De skulle ha filmkväll.
Jag sa ju att jag skulle spendera helgen hos min flickvän. Det var ju tanken. Men så hade jag en annan liten extra grej inplanerad.
När ni arrangerar den här träffen och ska slå ner honom, du är ju redan dömd. Du har ingen tanke på att det här kan sluta illa liksom. För dig alltså.
Nej, det är bara hat och ilska. Allt annat försvann ju. Vi tänkte aldrig så långt att vi skulle bli tagna. Vi trodde vi var ostoppbara i princip. Vi träffade den här personen. Det var ju bara vi två i grupperingen nu. Vi hade inte lyckats få in några andra. Eftersom det var så ute. Det var inte populärt längre.
Det är samma förfarande som tidigare. Mannen de stämt träff med misshandlas. Det filmas. Och så springer de därifrån.
Vi tänker att vi har klarat oss. Men det vi inte visste var att det var en person längre bort som hade sett allt och ringt polisen. Han, andra killen, säger åt mig att gömma min mask. Och det gör jag. Jag stoppar ner den i byxorna. Till slut springer vi in i skogen för att vi hör sirener. Så säger han, andra killen, till mig att han var över 18. Jag kan hamna i fängelset för det här. Så han springer åt andra hållet medan jag ger upp helt enkelt. Jag går till poliserna. Så blir jag gripen på plats. Jag hade aldrig blivit gripen förut, så jag var helt panikslagen. Jag tänkte, helvete, vad ska morsan och farsan säga nu? För jag visste ju att de skulle få reda på det. Det var det enda som gick genom mitt huvud. Vad fan har jag gjort?
Elias körs till polisstationen. Polisen ringer hem till Elias föräldrar. Han ställs mot en vägg och fotas.
Och sen satte de mig i arrest. Och där satt jag ju med polisen som hade gripit mig. Han såg att jag var helt förtvivlad, så han försökte få mig på bättre humör. Vi snackade lite spel och vi snackade lite datorer. Och sen kom det en kille som skulle ta DNA på mina händer.
Elias får byta om till andra kläder inför polisen. Han förhörs.
Jag var bara 17 år, så de fick inte stänga cellen. Jag fick en filt, lite serietidningar att läsa i. Jag fick penna och papper. Jag är bara panikslagen. Jag försöker läsa i tidningarna. Jag försöker äta, men det går inte. Där och då önskade jag bara att jag kunde sitta där för alltid. Jag visste att när jag kom ut så skulle jag bli fångad av verkligheten.
Efter 30 timmar i arrest och förhör så släpps Elias. Hans pappa plockar upp honom.
Jag går ut till bilen. Farsan hämtar mig och det första jag säger till farsan är att jag vill åka hem till min flickvän.
Elias går upp till flickvännen, hämtar sina grejer. Han skulle ju sova där i helgen.
Och sen så satte vi oss i bilen. Det är en ganska lång resa hem. Vi bor ju en stund utanför stan. Och han ber mig förklara. Och jag drar en bullshit-historia för att slippa det. Och sen är det en ganska tyst färd hem. Och när vi kommer hem så går jag upp och stänger in mig på rummet direkt. Hela mitt rum är ju i princip isärrivet. När farsan hade fått samtalet från polisen så hade han gått igenom mitt rum från grunden upp. Dagen efter så var det bara jag och min mamma hemma och mina syskon. Så jag gick ner och sa att jag ville prata med min mamma. Och då bröt jag ihop, totalt. Jag sa att jag hade ljugit för pappa och så berättade jag exakt vad som hade hänt för min mamma. Jag berättade att jag mådde jättedåligt. Flera år av tystnad som kommer fram. Jag bara grät i säkert nästan 2 timmar.
Det blir rättegång igen. Elias åtalas och döms för misshandel.
Nu ska jag fan ändra på mig. Så här vill jag inte ha det. Jag ville fixa mitt liv. Jag ville fixa det jag hade förstört. Jag är väldigt tacksam att min flickvän faktiskt stannade. Och vi är tillsammans än idag och bor ihop till och med.
Hur ser du på det du har gjort idag då?
Jag måste ju ändå se tillbaka med förstånd för mig själv. Jag vet ju att allt händer av en anledning. Jag vet ju att jag inte mådde så bra. Att jag inte hade så mycket konsekvenstänk. Men så har jag också väldigt mycket kritik mot mig själv. Jag är fortfarande än idag mardrömmar om att jag gör fel igen. Det hänger ju kvar än idag.
Jag tänker på brottsoffren här som blev utsatta. Hur tänker du om dem?
Det är klart att ingen människa ska behöva gå igenom någonting sånt. Men hur mycket jag än försöker så kan jag inte sympatisera med dem. Jag försöker förlåta mig själv och dem. Men det har jag väldigt svårt med. Även om det var fel att jag utsatte dem för ett brott, så var de där för att utsätta en minderårig för ett, i mina ögon, mycket värre brott.
Du pratade ju om just det här hatet som drivkraft. Var tog det vägen sen?
Jo, men jag tror att jag skiftar fokus lite. Jag försöker hantera mina känslor istället för att omvandla dem. Jag lägger väldigt mycket fokus på mitt förhållande. Att försöka ge så mycket kärlek som möjligt istället för att känna hat. Jag fick massa nya bra vänner som jag kunde prata med. Jag började göra fritidsaktiviteter. Jag började med kampsport. Jag började må bättre helt enkelt.
Delvis en orsak till att du höll på med det var ju delvis gemenskapen också. Och så har du byggt upp en ny gemenskap helt enkelt med...
Absolut, absolut.
De här erfarenheterna som du hade, eller det som du var med om, det här övergreppet och sen det som hände i skolan, har du fått möjlighet att liksom öppna på det locket med någon?
Ja, lite grann. Jag har pratat med skolkurator. Jag har pratat med psykolog på BUP. Men istället för att känna hat så försöker jag bara ta med mig lärdomar istället.
Som vadå?
Jo, för det första att inte göra olagliga saker. Och att inte skada andra, varken fysiskt eller psykiskt. Det är också någonting som sitter kvar. Jag har ju många syskon och mina yngre bråkar med varandra lite grann. Då säger jag till dem direkt att så här gör man inte. Jag tycker det är jobbigt att se folk slåss. Jag försöker få mina syskon att göra det bättre än vad jag var helt enkelt.
Hur ser du på det här att folk och grupper som tar lagen i egna händer så att säga?
Ja, det är såklart dåligt. Men just där och då kanske man inte tänker på det så mycket. Det är också viktigt att förstå varför vissa människor hamnar i sådana situationer. Men det är klart, det är inget som ska få finnas och det är inget som är bra att syssla med. Både för en själv och folk runt om. Det finns mycket bättre saker att ägna sin tid och sitt liv med. Det är inte värt att förstöra sitt liv för en sån sak. Och det kan jag säga med säkerhet. Det förstör bara för en själv. Det förstör bara för folk runt om.
Det sista jag frågar din mamma är så här, hade du kunnat göra något annorlunda? Och då, hon vet inte. Så hon ville veta vad du tänkte om det. Vad tror du att, nu blir det just din mamma då eftersom det är henne vi pratar med. Men vad tror du att dina föräldrar hade kunnat göra annorlunda här?
Alltså, jag vet att de har försökt på något sätt. Kanske försöka vara lite mer förstående. Att lyssna lite mer snarare än att döma. Det är väl det jag kan lämna efter. Oftast finns det ju så mycket mer än bara händelsen i sig.
Du har lyssnat på Verkligheten, andra delen i dubbelavsnittet om Elias, Lina och pedofiljägarna. Första delen hittar du i appen Sveriges Radio. Och vi ska säga att Elias och Lina heter egentligen något annat. Hör gärna av dig till oss via sociala medier eller mejla oss på verkligheten@sverigesradio.se med tips eller tankar. Tekniker Astrid Anka Krona. Mattias Lindgren var Elias röst och jag som gjort det här avsnittet heter Gustav Asplund.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.